Stirrade på väggen.
Nej, men det...
Aj, aj, aj.
Skäms, nu ska jag berätta här.
Kan det vara något mer obehagligt än att, det finns nog inget mer obehagligt än att sätta på en podd och känna såhär, åh, Lisa Rinnevo, konstnär, åh, det här är ett avsnitt jag vill lyssna på. Så får man en rap rakt i örat.
Nej, jag ber om ursäkt för min obehaglighet.
Ja, i alla fall, jag har haft några tavlor hemma under min uppväxt och jag tittade på dem häromdagen och tänkte, vem fan är det som har gått och gjort de här?
Vem är hon egentligen?
Så jag frågade mamma. Och hon berättade. Det är en kvinna som heter Lisa som har gjort de här mästerverken.
Lisa Rinnevo.
Lisa Rinnevo. Och
hon här i studion idag.
Helt galet att någon som man... Ja, men någon som har gjort saker som liksom hon har hängt på väggen hemma.
Någon som du bokstavligt talat sett upp till.
Ja.
Hela din uppväxt. Tills du växte lite och hamnade i ögonhöjd ovanför tavlorna. Så såg du
ner. Vad är den optimala? Visst är det att mitten av tavlan ska vara i ögonhöjd?
Tyvärr så frågar vi inte Lisa dig idag. Det hade ju varit något. Men vi pratar i alla fall med Lisa lite om hennes konstnärskarriär. Hur började det? Gled hon in på ett bananskal? Eller hur var det egentligen?
Vad gjorde hon i New York? Och varför tackade hon nej till en intervju i New York på en konstskola?
Tackade också nej till att faktiskt komma in på en konstskola och börja någon sorts akademisk karriär inom konst.
Och hur någon som är mitt i sitt konstnärskap tänker kring både sitt skapande och hur man faktiskt liksom livnär sig och går tillväga för att kunna vara konstnär.
Hur hittar man inspiration och fortsätter att tycka om sig själv och sin konst?
Och varför är det, precis som alltid, extremt viktigt att meditera innan man gör någonting? Vad gör du för något?
Bra fråga. Vill du ha det långa eller korta versionen?
Ni är väl här för att ta det långa svaret?
Ja, jättegärna det långa svaret.
Ja, eller hur? Alltså, jag vet inte. Gud vad svårt. Jag är en sån här som bara kör. Liksom. Jag är väldigt spontan. Jag har alltid varit det. Det kanske inte är så bra svar på din fråga, men jag kör på den ändå. Jag kan liksom... Jag gör nästan det mesta bara på ren känsla, intuition. Och jag har aldrig haft ambitionen att bli konstnär. Liksom. Det har aldrig varit mitt här, mål. Eller så så att när jag var liten, jag har alltid varit en väldigt kreativ människa. Och när jag var liten, då var min största dröm att bli Astrid Lindgren.
Folk vill vara brandmän. Astrid Lindgren.
Jag ska bli Astrid Lindgren. Ja. Inte författare, Astrid. Nej, men jag är ju liksom född på 70-talet och uppvuxen med hennes böcker och sagor och historier. Så att hon var ju min stora... Så här, hon och hennes berättelser var mina så här, stora... Kanske första egentligen så här, kreativa... vad ska man säga, inspiration då, eller vad man nu ska kalla det för. Och jag skrev jättemycket när jag var barn. Vi skrev ju uppsatser för hand på den tiden. Jag skrev 25 A4 sidor när jag gick i trean. Och min lärare bara, alltså jag ska rätta det här. Och ni är 20 elever i klassen.
Du får, ja, kan du bara lägga av nu?
Jättebra att du har så bra fantasi. Ja. Men ja, nej, det var roligt. Så att det var liksom, måleriet har aldrig varit någon så här ambition. Eller liksom. Jag har alltid hållit på och ritat så också. Är man en kreativ person så gör man ju kreativa saker.
Men så efter Astrid, då visste du att... Det är något sånt här som jag vill hålla på med.
Något kreativt liksom.
Ja, eller mer det där att jag liksom gillade fantasivärldar och så här sagor liksom. Det var nog mer det än själva skrivandet, tror jag. I första hand.
När kände du då liksom för första gången att så här, fan, det här är någonting jag vill hålla på med till den graden att jag kan kanske livnära mig på det här liksom, att det här är faktiskt något som jag vill hålla på med. Kommer det först mycket senare eller hur ser det ut där?
Ja, alltså, ja, det kommer ju senare. Jag har ju som alla andra så här haft massa olika ströjobb. Mitt första jobb var på McDonald's.
Det är helt okej. Ja. Ledtona
det. Skäms för det. Ja. Nej, det gör jag inte alls. Nej. Det. Men det är säkert jättebra arbetsplats för många som har en bra chef. Jag hade inte det. Mm. Så att jag jobbade extra där när jag var 16 och gick i skolan. Det var liksom min första. Och då lärde jag mig att jag inte vill jobba på McDonald's. Mm. Så då vet jag det. Check.
Men var inte McDonald's lite fräckare på den tiden? Så det var som man åkte in till stan, man köpte en Big Mac, man gick på gul och blå.
Ja, typ kanske. Ja. Jag jobbade ju i Skärholmen i stan. På drive, det var först, jag tror det var enda stället som hade det där drive-in, eller vad det nu heter. Så man får stå i så här luckan och ja. Skitsamma, det var liksom 3 månader med ett första jobb, helt okreativt. Men sen så har ju jag så här, alltså min kreativitet har jag hållit på med mer, alltså så måleriet och allt det där, mer vid sidan av. Och så har jag haft så här andra jobb liksom. Men sen när jag jobbat i butik och reklambyrå och sådana saker. Och sen så när jag var, ja men vad kan jag ha varit, i 20-årsåldern liksom, så träffade jag en ny kompis som man ju gör om man ska hitta nya vänner.
Om man lever.
Man lever.
Som folk gör.
Exakt. Och han var så här riktig konstnärssjäl som så här målade på allting. Ni vet, han målade på så här gamla vinflaskor och så här. Han var så här, ja men bara körde. Och jag blev så inspirerad och bara, va? Kan man, alltså aha, det här är ju också konst.
Liksom. Är det möjligt att göra? Han kom in som en tsunami liksom. Ja, men lite. Om din värld.
Ja, lite.
Det är... Var det lite så att om du också blev kompis med honom att det kändes mer nära? Alltså det, man liksom, ja. Kanske att säga, men om han kan göra det kan jag också göra det, eller?
Ja. Absolut. Plus att jag gillar honom som person liksom. Och det är ju också, spär ju på det då.
Såklart.
Och då vart jag så här, men gud, jag är också sugen. Det här är ju skitkul och bara wow liksom. Man kan göra massa grejer bara liksom. Behöver inte vara så här konst. Liksom, på ett staffli.
Exakt.
Och så frågar jag honom lite, men hur börjar man? Liksom. Och den här frågan får jag också väldigt ofta. Hur börjar man? För att man är sugen men vet inte. Och han bara, jo, du går till en konstnärshandel och så köper du lite färger och kanske någon duk, kanske lite papper och så bara kör du och testar dig fram. Vissa saker skär sig, alltså färger som inte går att ha ihop till exempel. Olja och vatten funkar inte. Men learn by doing liksom. Och det finns ju folk som jobbar där som man kan be om hjälp. Så jag började med och jag fick då en rulle av mina dåvarande chefer. En så här, ni vet så här brun papp, man har täckpapp på golvet när man målar om väggar.
Det känns väldigt så här, väggar eller typ så här, grundskola var alltid sån. Typ idrottshallar när man var på att renovera. Så här.
Ja.
Det är för mig, det tänker jag på i alla fall.
Ja. Om en sån test som är lite grovt och strävt. Och helt...
Blå tejp på
det. Exakt, det hade jag inte. Men jag fick en sån rulle efter några som hade hållit på. Så det hade blivit över. Bara, men du kanske kan göra något. Alltså använda det här och rita på. Typ. Och då gick jag och köpte faktiskt oljepastellkriter. Ni vet när man hade i skolan. Om ni hade det när jag var små. Kanske inte hade. Såna kladdkriter. Du vet, som man blir så här,
sant.
Som så här mjuka, geggiga, väldigt, väldigt kladdiga.
Ja.
Såna köpte jag, för det fick jag för mig att jag ville börja med. Liksom. Inte pensel och färg, för det kändes för så här,
avancerat.
Ja, lite. Jag vet hur de funkar. Mm. Och då började jag rita på den här rullen. Och sen så var jag liksom bara fast, för att det var, jag hade ju hittat min... Det var något. Ni vet när man så här känner i magen. Att det
men kände du också att du vågade liksom visa det här för din kompis? Eller kände du att det var något så här... Fan, han är så duktig. Kan jag verkligen jämföra med?
Ja,
eller
nej,
var det
nej,
ganska
nej.
Tidigt att så här, fan, vi kan bolla idéer och rita tillsammans. Härligt.
Ja, jag har aldrig varit blyg med att visa upp vad jag gör. Eller rädd för vad andra ska tycka. Eller jag bryr mig inte. För att alla kan inte älska det jag gör. Jag fattar det. Jag älskar inte vad alla andra gör heller. Liksom. Så att...
Och du har haft det jag tänker från början.
Ja.
Vad tror du att det kommer ifrån? För det är ju någonting som är jättesvårt för så himla många människor.
Men det känns som att man kan spendera liksom ett helt liv på att försöka komma dit i vissa avseenden.
Ja, precis så är det. Men alltså jag är ju väldigt lyckligt lottad för jag är född med en väldigt stark självkänsla. Jag är inte bra, självförtroendet går ju upp och ner som det ju gör liksom. Men just självkänslan, det där är så här, det som är jag. Jag vet vem jag är och jag vet vad jag vill och jag vet vad jag känner, det kanske inte jag uttrycker alltid, men i alla fall vem jag är. Och den där kärnan liksom, jag tror att det är det som har gjort att jag bara så här, men jag måste gå min väg, för annars så jag måste liksom bejaka den grejen. Och jag tror att det är det som gör också, eller alltså det är lite bakgrunden till min framgång kanske, eller ja, folk gillar ju det, jag gör uppenbarligen, det säljer ju, men ja, jag vet inte.
Ja, men det är intressant det där med att det känns ju som att många konstnärer eller liksom artister eller som skapar någonting kreativt har ofta alltså som också når någon slags framgång, har någon tydlig vision och att man kan kanske se att det genomsyrar deras verk eller att det här är någonting som de tror på. Och som du nämnde att det kanske är en liten del av din framgång. Är det så att liksom man måste ha en liksom vision och så genomsyrar den de verken man gör? Och det är det som får den att sprida? Eller
en tro på det man gör.
Ja, men precis. Lite att man känner att okej, de här vet vad de vill och det här är jävligt ballt.
Ja, jag tror det. Att man, liksom, och man måste ju lita lite på sin konstnärs själ. Liksom. Eller sin egen själ. Vad gillar jag? Om jag gillar det här, då måste det väl finnas åtminstone en person till som också gör det.
Mm.
Av alla människor som existerar. Liksom. För att man kan ju inte frångå. Alltså jag har ju försökt, jag har ju testat mig fram när jag har målat. Och speciellt när jag började så försökte jag liksom hitta någon stil eller vad man nu ska säga. Alltså testa olika material, olika sådär. Och då blir det ju, när jag märker att jag blir för influerad av någon annan eller något annat som jag sett, som jag försöker anamma, som egentligen inte är jag, men jag försöker... Du vet, det är ett sätt att lära sig liksom, att härma. Jag tycker att det är det bästa sättet att lära sig på om man frågar mig. Men då, jag försvinner ju i det när jag märker att det där är för mycket någon annans grej som jag har målat av. Det är inte, så här, kommer inte från mig. Då blir det inte bra. Sånt har jag gjort bara för att testa. Och sen kan man ju hitta liksom någon ny... Ja, men vänta, jag kan ju använda mig av den där tekniken fast i min stil. Vad hände då? Så att man liksom...
Ja, men för det måste ändå vara svårt att hålla sin... För även om man känner att det här är jag vill att det ska vara snyggt och så sätter jag ut det till världen, så har man väl... Jag vet inte, personligen så känner jag att ibland så kan man även liksom vara svårt att lita på sitt eget öga när det är liksom i vissa perioder att så här... Vänta, är det verkligen det här jag gillar eller inbillar jag mig att jag gillar det här? Eller härmar jag den här för att jag tycker det är snyggt och vill ta min del till det här? Eller är det bara för att jag vill vara som den personen?
Just det.
I skapande tycker jag att det är en super svår fråga. Vad gör jag det här för?
Mm.
Är jag superinfluerad av andra just nu? Bryr jag mig om vad folk tänker? Genomsyrar det mina val jag gör?
Mm.
I det jag skapar? Eller så här, är det viktigt för mig att det här ska kännas fräckt av de människorna som jag ser upp till?
Vem gör jag det för? Ja. Gör jag det för min egen skull eller för någon annan?
Eller gör jag det mer för bekräftelse?
Ja, exakt.
För det är en intressant grej när man kommer in, nu hoppar vi några steg då, men så här, när du producerar saker idag och genom hela din karriär, liksom, har det alltid känts som att det här gör jag nu bara för mig själv, eller har det ibland kommit tankar, fan, vad är det som säljer egentligen? Ska jag försöka kolla någonting på det? Vad är det som har sålt bra tidigare? Ska jag försöka göra någonting med det? Eller ska jag hitta någon ny grej som jag tycker är kul? Och vad är den distinktionen mellan liksom, okej, jag måste ju också försöka livnära mig, men jag vill ju också vara liksom true till mig själv. Hur gör man den avvägningen liksom?
Alltså för mig är ju hela grundgrejen att jag måste vara sann mot mig själv först, i första hand. Och göra det som känns bra för mig och det som jag gillar. Sen så blir man ju, jag tänker ju aldrig så här, kommer det här sälja, om man nu ska använda det uttrycket. Däremot så blir man ju influerad av till exempel trender. Liksom. Alltså, man kanske ser väldigt mycket av någon speciell färg som är inne i både inredning och mode och överallt, som man blir matad med i reklam. Men ni vet, det vi har omkring oss, liksom, det flödet av intryck. Och sånt blir man ju influerad av. Medvetet och omedvetet. Så att jag har ju märkt att ibland att vissa, framförallt just färger, kan jag börja plötsligt måla med så här, men det här är inte en färg som jag brukar, och egentligen gillar jag den här färgen ens. Men det är en färg som är väldigt, ja just det, den är ju jävligt het, den här beige liksom. Just nu. Men jag gillar inte beige. Synd.
Men för du har väl slutat använda färgen röd?
Ja, fast den kommer komma tillbaka säkert.
Den kommer tillbaka?
Kanske. Men jag är väldigt så här, periodare med färger. Extremt mycket. Och när jag älskar en färg, då älskar jag den jättemycket. Och då målar jag gärna bara med den färgen. Eller inte bara, men den ska alltid vara med någonstans.
Eller gärna på en kant liksom.
Ja, ja, ja. Och eller så börjar jag med den. För att det, är så här, det har varit mycket turkost senaste åren. Jag börjar komma ifrån det lite grann nu faktiskt. Och rött var det mycket när jag började. Där på 90-talet. Då var det mycket röda tavlor som var så här, helt röda bakgrunder. Och jag tror att det var därför jag bara... Ge mig aldrig mer rött.
Du har stått och sett på dem där i din ateljé liksom i alla år. Mm. Det går lite cykler alltså. Men,
ja.
Men om vi går tillbaks då, för att tillåta oss att gå tillbaks. Mm. Till när det börjar med den här att du går över från att det är ett fritidsintresse till att du faktiskt känner att fan, nu, det här kan jag göra någonting med. Mm. När skedde det och hur skedde det? Vad hände?
Ja, alltså jag började, när jag hade börjat... med den här pappermålningen.
Mm. Med kriterna som klumpade ihop sig.
Ja, sen utvecklades ju det till akrylfärger på duk, uppspända dukar. Och då blev det ju mer som att det kändes som tavlor. Liksom. Innan var det ju mer att ja, jag bara höll på. Liksom. Och då började jag ställa ut på lite så här kaféer och designbutiker och så här runt om i Stockholm.
Hur kom man i kontakt med de här? Var det genom konstnärs...
Kontakter. Alltså jag jobbade ju i en butik på den tiden som hette Klippoteket. Okay. Som är en frisörsalong, eller var en frisörsalong egentligen, men de hade en butik där jag jobbade. Och där är det väldigt mycket folk. Och jag snackar med allt och alla jämt. Mm. Och jag är inte den som är den, utan det var så här, jag målar tavlor också.
Jag är inte bara här, utan på fritiden målar också tavlor.
Ja, ja, utan att, det var liksom inget konstigt. Jag kan säga i efterhand tänka så här, men alltså, att jag ändå tog den så här platsen på något vis, eller så här...
På Klippoteket?
Ja, på Klippoteket. Ja, nej, men det följer sig naturligt. Jag är en väldigt öppen person. Jag berättar gärna vad jag gör och inte gör. Det är liksom skitsamma. Och då fick jag börja ställa ut där lite grann. Ja, men vi hade solarium. Ja, så det var liksom där vi solarierna hängde lite av mina. Och det var så kul för vi hade mycket stammisar och sånt där. Och då var det någon av dem som, ja men kan man köpa så här? Jaha. Va?
Kan jag sälja? Tänkte
ja,
du
det var inte alls min tanke överhuvudtaget. Jag ville bara visa upp. Jag ville visa världen vad jag hade gjort som ett så här barn som kom hem från förskolan och bara, mamma kolla vad jag har. Ni vet,
kan vi sätta på väggen?
Ja, men lite så. Titta vad jag kan. Liksom. Det var ingenting annat än så. Men, och sen så var det ju många av de kunderna som var där och folk kände folk och så här. Det var alltid någon som, men min tjej har ett café eller min... Ditten och datten.
De var alltid solbrända och härliga och glada när de kom ut också. Så här positiva. Tänkte, det här ska vi ha liksom.
Ja. Japp, det var härliga tider.
Du kände till din konst där att sälja det redan då liksom, omedvetet.
Tydligen, ja. Nej, men det är en fördel för mig att jag inte har svårt att snacka.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det är verkligen, för det är inte många konstnärer som är så. Det är mer att man tänker att en konstnär är introvert och svår.
Ja, men så får konstverket stå lite för sig själv liksom.
Ja.
Och det är fint. Och ja. Men just i början kan jag tänka mig att det är nog väldigt svårt också då att få in och liksom sticka ut.
Ja, jag tror det. Eller beror på vem man träffar liksom. Men jag tror att det är helt klart en fördel om du har lätt för att bara vara dig själv och prata. Och det gäller ju det mesta. Ja. Det gäller ju inte bara här utan överhuvudtaget. Liksom.
Men man ska väl inte sticka under stolen med att måste ju ändå, det är ändå någon slags för att sätta det i något tecken liksom marknadsföringsdel av konst också. Vilket ju kan både vara liksom, ja, det är så det är. Mm. Men också ibland var lite, jag känner att det kan vara lite så här tabubelagt inom just konsten. Att för många är så här, ja, men jag gör mitt verk och det, liksom, det är inget som ska komma in i den bubblan. Och det ska, som du sa, det nu ska stå för sig själv. Och,
men jag kan både fatta det, för att så här, jag kan ändå förstå typ så här, folk som kommer till dig kanske och så här, hej, jag har dimensioner, jag vill fylla dem. Eller jag har en vägg, den vill, så här, du vill ju ändå kanske, du vill väl göra något som du tycker om, inte liksom fylla någons vägg, kanske per se. Liksom.
Ja.
Då blir det ändå så här, okej, men fan, räcker inte det här? Eller så här, hur är det?
Just det.
Så det
ja. Ja, men hur är det med den liksom, tänket? Nu kanske du föll naturligt för dig, att så här, ja, men det är bara jag. Och så funkar det för just det här ändamålet.
Mm.
Men det känns ju som att det är lite tabubelagt inom konsten att snacka om liksom säljdelen, marknadsföringsdelen och liksom att få ut sin konst. Eller hur känner du som är konstnär om det?
Ja, alltså, jag har ju bara min egen erfarenhet att komma med. Och jag har ju dessutom ingen så här, tjusig konstutbildning. Liksom. Jag är helt självlärd. Och då blir det blir ju en annan sak. Så att det kanske sticker i ögonen på dem som har en annan liksom gått så här 7 år och är liksom jätte så här utbildade inom konst och då ska man göra på ett annat sätt för att man ska enligt så här, ja men
De har massa fina ord
regler.
Också.
Liksom. Ja, eller töntiga regler ska jag inte säga. Men, jag tycker det är onödigt. För att det är liksom, är du bra så är du bra. Är du inte bra så är du inte bra.
Det är lite exkluderande kanske framförallt. Mot både den som liksom ska köpa och säga att man måste vara. Men också den som ska... Kan du känna ibland att du hamnar i det diskussioner eller att det känns som att man blir lite exkluderad av den någon sorts elitism inom konstvärlden?
Nej.
Inte alls.
Nej, fast det kan ju vara att någon fnyser liksom bakom ryggen på mig. Bara, vad är det där? Så där kan mitt barn måla, har jag hört någon som har sagt. Och så här, inte till mig, men jag har hört det. Och så här, men alltså, grejen är att jag tar inte till mig det, jag skiter i det. Därför att, som sagt var, alla kan inte älska alla. Nej. Och alla kan inte tycka att det jag gör är fint och bra. För att det skulle nästan vara konstigt. Liksom. Så att, nej, jag märker.
Nej. Det är ju jättehärligt att det inte har påverkat dig, men tror att det finns i liksom branschen i stort den typen av, ja, men om det är exkluderande eller kanske säkert favoriserande.
Ja, det gör det säkert. Jag tror att i alla branscher så finns det liksom en så här, någon slags kanske hierarki, vet jag inte, men så här, de som är lite så här, lite bättre än,
ja, men det uppstår lite subkulturer och så blir man lite,
ja, men som ordet finkultur existerar precis. Ju ja, då, det indikerar ju någonting.
Ja. Jag spelar inte i den ligan liksom.
Nej.
För att jag gillar ju all slags kultur. Jag uppskattar all slags kultur och jag får allting för finnas och jag får inspiration från alla håll. Och jag tycker att det måste ju finnas utrymme för alla. För att jag banar ju säkert väg för sådana som kommer från den samma bakgrund som jag. Som inte har någon utbildning. Liksom, och så här, som, alltså, jag är ju min egen grej. Och jag vet inte. Men det är svårt.
Men så du körde på de här kaféerna på Klippoteket. Ja. Och sen så var det väl så att det var en gallerist som...
Fick feeling.
Ja, den feelingen, det är en gullig liten historia faktiskt.
Det vill vi höra.
Ja, ni ska få höra den. Jag hade ju mina tavlor då hängande på en butik på Söder. Och med så här stora skyltfönster som det ju brukar vara i butiker. Och min...
Får man fråga vilken butik? Om det är någon, om man går förbi någon
gång? Ja, den finns inte. Den hette Spunk.
Spunk.
Ja.
Vart låg den någonstans?
Den låg på... nu kommer jag inte ihåg. Heter det Bellmansgatan heter det? Mittemot kyrkan där på Söder. Maria,
ja, om någon
kyrkan.
Går förbi där någon gång så kan du tänka... Gamla Spunk. Där började
gamla Spunk.
Lisas.
Ja, det var en ung tjej, Anna, som drev den. Och sålde... kläder och smycken och lite grejer som så här, ja, men små designers som inte var så etablerade ännu. Och så sålde hon grejer på kommission. Det var asgrym butik. Det var många som hon sålde då som idag är stora liksom, som har kommit, inklusive jag själv.
Kom ni på nu?
Ja, eller hur, jag med. Nej, men där då gick min gallerist, Ann heter hon. Hon gick, de är ju två stycken, men hon heter Ann i alla fall. Hon gick förbi där nästan dagligen till och från galleriet. Och det var liksom en målning, så här, en gång en meter röd. Mm, med stor, ja, precis. Med en stor rosa sprayat huvud på som verkligen var så här, ja, men lite in your face färgmässigt.
Liksom.
Ja, den var inte diskret. Så den var, det här har ju hon berättat för mig, så jag återberättar ju lite hennes liksom, grej. Så varje gång hon gick förbi där så var det som att så här, det var någonting som sög tag i hennes huvud så att hon var tvungen att vända sig mot fönstret och titta in. Och hon liksom, den sög in henne liksom. Så någon dag så bara, jag går in där och kollar på den där tavlan, vad är det, är någonting liksom. Så gick hon in där och ställde sig och tittade på den, sen lämnade hon sitt visitkort till Anna då som hade butiken och bara ber den där konstnären ringa mig, för hon kände, det var hennes magkänsla att det är något liksom. Så Anna ringer ju direkt, så fort hon har gått så ringer Anna mig. Här var en gallerist här inne. Och jag blev ju superglad och jätteexalterad såklart ju. Men då gick jag dit, fick visitkortet och bara, men jag kan inte ringa förrän jag vet vad det är för galleri. Så att jag så här, gick dit, för jag tänkte, de känner inte igen mig.
Scarf och solglasögon liksom.
Baklava.
Ja.
Ja, nej då, de känner inte igen mig. Så jag gick in på galleriet och det var så intressant, för att så fort jag klev in i det rummet så bara kände jag i hela mitt så här, väsen, här ska jag ställa ut. Jag måste ställa ut det. Var
det någon som söger dig istället? Ja, då, där
liksom. Ja, det var liksom rummet. Och sen så är Ann där inne och säger, ja, hej, hej, så som de gör som gallerist. Och säg till om du vill ha någon hjälp eller du vet. Jag bara, ja, ja, visst, hej, hej. Och så gick jag. Ja. För jag tänkte, jag ringer först och bokar tiden. Jag säger inte att det är jag, vilket kan vara lite konstigt här i efterhand. Varför sa jag inte det på en gång?
Men det verkar som det funkar ändå.
Ja, det, ja. Ja, precis. Sen så fick jag ju vara med där och på en samlingsutställning till en början. Eftersom jag var ju helt okänd och oetablerad. Och hon visste ju inte om andra skulle gilla, alltså om det skulle sälja liksom, eller så. Mm. Så jag fick vara med på en samlingsutställning. Då hade jag med, jag kom dit med två tavlor vill jag minnas först.
Inklusive den här röda och rosa?
Nej, nej. Den, nej, det var två andra.
Okay.
Som, de var nog inte röda.
Nej, okay.
Ja, nej, men och sen ringer hon mig typ några dagar senare. Och så här, du, har du några fler tavlor? Vi har sålt de här två. Och då var det så här, oh shit. Då kände jag, nu händer något.
Men då målade du bara hemma eller hade du en ateljé någonstans? Eller hur?
Nej, jag målade hemma länge. På den tiden, jag var ju liksom, jag bodde själv. Jag målade mitt vardagsrum var ju min ateljé. Liksom.
Mysigt.
Ja, både och. Mm. Eller det var det. Jo, det var det. Jag hade färg överallt. Liksom.
Det låter ju väldigt idylliskt.
Ja, det, det låter som att man, liksom, man är med i sina...
Det är klyschan.
Ja, men, exakt. Så att du kommer inte hemifrån, man bara hemma hela tiden.
Exakt. Färg överallt, ja. Hela tiden. Jag hade så här färg på tvn, på stekpannorna. Ja. Och så här, på riktigt. Ja. Men, och det var ju för sig stänk som blev. Men det, ja. Nej, det var härligt. Det var härliga tider. Nej, men sen så fick jag ett år senare, ungefär... Så fick jag min första separata utställning på Södra galleriet hette de då. Nu heter de Konst och Folk. De har bytt namn.
Så de har fortfarande en massa kontakt med?
Det är de som är min gallerist än idag faktiskt. Och det här är ju 21 år sedan för att vara exakt.
Långt och fint samarbete.
Ja, verkligen. Det är jättefint.
Vart hämtar du din inspiration ifrån? Förutom Astrid Lindgren då, ja. Eller kanske din kompis.
Ja. På tal om frågor man aldrig har svarat på.
Ja, exakt.
Aldrig svarat på inspirationen.
Nej, men alltså inspiration, det är ju lite olika olika perioder såklart ju. Men någonting som alltid är återkommande, det är ju sagor. Jag älskar ju sagor och sagovärldar. Och framförallt de här lite så här mörkare sagorna. Alltså Sagan om ringen, alla är helt trötta på det kanske, inte vet jag. Men just det här lite så här melankoliska, mörka och djupa, alltså så här, att det finns liksom lite så här, lite filosofisk, alltså äldre sagor liksom. Det älskar jag. Det är någonting som jag återkommer till väldigt ofta. Men annars så tycker jag att inspiration är mer för mig en känsla, eller så här, jag vet inte, något bra uttryck på svenska, men state of mind liksom. och liksom att, ja, men nu känner jag, man kan vakna och bara, nej, men jag känner att nu vill jag till ateljén och så här, och så tar jag en promenad och så, då öppnar jag liksom mina inspirationsögon och tittar på allting på väg. Jag går igenom ett skittråkigt industriområde till ateljén.
Du behöver blunda för behålla.
Så det är liksom inte så inspirerande med så här lastbilar som låter alldeles för högt och så här, ja, men inte jättehärligt. Men även där liksom. Och då väljer jag vad jag fäster blicken. Kanske hur ljuset faller någonstans eller något träd eller en lastbil med någon, ni vet, grus har stängt och så är det något så här skitcoolt mönster på. Alltså, inspirationen finns ju överallt, bara man har den blicken. Så det sitter ju mer i det än i att det ska vara en specifik, jag blir bara inspirerad av att titta på den här konstnären eller så här.
Ja, men fint. Och jag kan tänka så, så otroligt få förunnat också att liksom få syssla med det och jobba med det.
Ja.
För jag kan tänka att många går säkert runt och tänker, fan det här var fint. Eller, men du kan ju också faktiskt i praktiken genomföra det och liksom det här är ditt jobb, det här är ditt yrke. Det är fint. Och
men är du, ja, det är du liksom inspirations baserad att det, att, eller är du mer så att jag går alltid till ateljén och målar lite, eller är det så att du går, kan gå långa, många dagar utan att du är där och sen så får du någon liten känsla, någon state of mind och så bara kör du nonstop i en vecka efter det liksom, eller är det systematiskt?
Nej, det du sa sist. Jag kan inte säga 9-5 måndag till fredag. Det funkar inte. Kreativiteten kommer inte på beställning. Liksom. Inte för mig. Det finns säkert konstnärer som jobbar på det sättet. Det tror jag, för att alla finns olika former. Liksom. Men för mig, alltså återigen, jag går ju så mycket på känslan, på dagsformen liksom. Så att ibland, så jag försöker gå till ateljén varje dag. Fredagar är mina frilekdagar, då får jag göra vad jag vill. Men annars, måndag till torsdag försöker jag gå dit. Mm. Jag har ju en dotter som går i skolan, så att jag går ju upp med henne på morgonen. Så jag har ju lite hennes tider fortfarande. Det kommer säkert förändras när hon har flyttat hemifrån. För då är jag mycket mer, ännu mer självstyrd tidsmässigt.
Det blir så här 02.
Ja, precis.
Glider igenom det industriområdet.
Ja, hela tiden bara. Ja. 24 timmar, nej. Ja, nej, men så att då blir det ju mycket. Då går jag dit liksom, till ateljén. Men ibland kommer jag dit och ser man lite så här, men ni vet, man har bara så här, men en dag när man inte är riktigt på topp eller vad det nu kan vara. Ja, så börjar jag måla lite, kladda på någon duk eller något papper så här, och det bara känns så här, det skaver och det känns fel och man känner sig bara irriterad, det bara kliar i hela kroppen och man blir så här, bara irriterad och det blir bara ful och fel och liksom, ja. Då brukar jag så här, okej, stopp. Det här är slöseri av min värdefulla tid. Det här är slöseri av material som kostar en jävla massa pengar. Och det här kommer bara få mig på ännu sämre humör. Och det kommer inte bli bra idag, hur jag än försöker. För att nu har jag liksom hamnat i det här. Liksom. Då lägger jag ner. Då går jag därifrån. Och gör någonting helt annat. Jag kanske liksom, ja, men går på stan, tar en promenad, går ut i naturen. Kollar på Netflix. Inte vet jag. Alltså gör något helt, som att jag skolkar. Liksom. Fast jag gör ju inte det. För det är en process som pågår inom mig. Det här har tagit ett tag för mig att lära mig, för att det är svårt att tillåta sig själv att släppa och så här vara, alltså jag vill inte säga vara lat, för det är man ju inte.
Nej, men jag fattar vad du menar. Det känns som att det är ganska korrelerat med någon sorts självförakt lite. Fan, varför fixar jag inte det här? Varför exakt. Är jag så dålig? Eller
ja.
Ganska snabbt att det blir den extremen.
Ja, och men som att man ger upp liksom, fast det är inte det man gör, man släpper. Och det som händer när jag tillåter mig själv att göra det, när jag sen går dit nästa dag, då går det hur bra som helst. Därför att jag har tillåtit mig själv att släppa taget en liten stund.
Men hur gör man då för att det inte allt för mycket ska gå ut över ens privatliv? Liksom? Du nämnde att du har en dotter till exempel. Mm. Så att du har en period där det går lite sämre, eller att du känner dig oinspirerad i studion.
Mm.
Är det svårt att inte ta hem det då och liksom låta det påverka?
Nej, jag påverkas inte av det på det sättet.
Det.
Nej.
Ja.
Och det är ju för att jag släpper det.
Mm. Men det har det alltid kunnat vara så, eller har du behövt jobba fram det?
Jag tror jag har jobbat fram det. Det har inte varit jättejobbigt. Alltså det har inte varit en jättetröskel att ta sig över. Men det är en grej som jag kanske, eller snarare en insikt jag kommit fram till, mer än att någonting jag jobbat till. Jag har liksom förstått att det är så det funkar. Och det är så fint när man har den insikten, för då vet jag vad det är. Och då blir det mycket lättare att tillåta sig själv. Jag ringer en kompis och så kan vi ha en vinlunch istället. Ja, vad mysigt. Och sitta och snacka om livet. Nej, men liksom. Och så gör jag det. Och så bara, för att jag får det. Och för att jag kan. Hallå, jag skulle ju vara dum i huvudet om jag inte passade på och tog tillvara på liksom. Hur många kan göra så?
Mm. Liksom. Många vinkvällar får man i livet. Det är inte så många. Nej, när man väl räknar.
Ja. Ja. Jag tror jag har 1000 framför mig. Nej, men exakt. Jag fattar vad du menar. Och fattar
ja.
Men det är klart att liksom kanske då kunna zooma ut lite och se det, vad det faktiskt är.
Mm.
För jag kan ibland känna själv, vi är liksom lekmän på det här. Men du vet, man börjar komma upp och man har tid med skolan och till annat. Och sen känner man så här, fan, idag är inte min dag.
Mm.
Då tycker jag att jag bor fortfarande hemma. Liksom. Då är det så lätt när man då kommer upp från sitt rum och har haft en förhållandevis dålig dag. Liksom. Så möts man av någon som inte alls har haft det. Och sen känner man att man är påverkad av den dåliga dag man har haft. Men man vill ju heller inte dra ner den andra.
Mm.
Om min lillebror kommer att prata med mig till exempel. Men det är så svårt ibland att särskilja det, tycker jag. Men då är det som du säger, att man kanske bara måste inse att fan, just det. Det här är det, och sen lämnar jag det där. Nu är jag liksom utanför det. Och så måste man bara se det för vad det är.
Ja, och det handlar också väldigt mycket om acceptans. Att man accepterar att idag känner jag mig som en jäkla
klump.
Liksom. Mm. Och så bara, men då får det vara så. Då får jag känna så idag. Och då kan man också berätta det för sin omgivning. Så här, ja, vet du, ursäkta om jag låter väldigt otrevlig idag, men jag är på pissdåligt humör och jag tänker vara det en liten stund till. Det går över snart. Det har ingenting med dig att göra. För att bara man så här också uttrycker det och tänker det, då brukar ju det släppa lite, för att det känns bättre. Det får pysa ut lite. Liksom. Så jag tror att acceptansen är skitviktig. Och det är samma sak även när det går bra. Att man så här, Ja, verkligen. Men typ som när jag har haft en vernissage och kanske sålt slut allting på en halvtimme. Eller kanske det har hänt. Men liksom, och det är ju så fett. Så att det är så, och ja. Det är löjligt.
Då kommer du hem och är liksom superwoman.
Ja, men jag är helt euforisk och det är overkligt. Och det är liksom skratt och gråt om vartannat. Och det är så, alltså det är så känslostormar så det finns inte. Och då blir det också så här, den här grejen att så här, unna sig själv att känna, ta in de känslorna, vara stolt över det man har gjort och åstadkommit och så här, fan vad jag är bra liksom.
Ja, men exakt, för jag tror vi alla fyra, för du lever ju det livet, du har levt det livet, att liksom kunna, ditt absoluta fritidsintresse är också ditt yrke, mm. vilket speglar över liksom din vardag och din omgivning. Vi vill ju på något sätt försöka ta oss in till att det ska bli så, att så här, vi vill hitta någonting som vi förhoppningsvis är bra på och som vi tycker är kul, och då är det ju så himla lätt att man liksom, det genomsyrar ju allt.
Mm.
När vi pratar med andra som har suttit i samma stol som dig och pratar om, som också kanske haft sitt fritidsintresse som sitt liksom yrke, det är så himla lätt att det genomsyrar och blir kanske ibland lite övermäktigt liksom.
Mm.
Och att hantera det är ju inte alltid så lätt. Typ terapi till exempel.
Mm.
Är det någonting du har sysslat med genom din karriär?
Om jag har själv liksom, mm. ja, det har jag ju till och från.
Fast, kanske känsligt, vi behöver inte gå in på
ja,
det.
Nej, det är lugnt. Alltså, jag tror att det är väl något som alla borde väl göra, alltså rannsaka sig själv och gå inåt i vilken form man än gör det i.
Ja, men precis, det var lite det jag ville komma liksom, till. Att, så, ja. Det kanske inte behöver vara något specifikt, men i alla fall så här.
Ja, nej men jag fattar vad du menar. Det är, alltså, jag tror att för att man ska också kunna gå in i sig själv och lära känna sig själv på riktigt. Vad vill jag egentligen? Vad tycker jag egentligen? Alltså den där självkänslan, den där kärnan som jag pratade om innan. Liksom. För att hitta till den. Det är inte så lätt att göra själv på egen hand. Liksom. Och det är ju jätte, alltså just i olika terapeutiska former är det skitbra att ta hjälp av. Och sen även för mig har det hjälpt jättemycket med att meditera. Till exempel. För det är samma sak. Där går man också väldigt så här, in.
Har du hållit på med det länge?
Ja, till och från.
Får man fråga hur du utövar din meditation? För det finns ju så många olika varianter.
Ja, ja. Alltså, ja, det finns ju ja, det finns många olika meditationer som också heter liksom, olika, så här, ja, men, kallas för olika så här, mindfulness meditation och så vidare. Jag har nog ingen som jag är så här. Jag mediterar, punkt. Så. Mm. Jag gör det gärna innan jag målar. Så när jag kommer till ateljén, jag gör inte det här varje dag tyvärr när jag är där, men jag försöker, när jag kommer dit, så här, det första jag gör, jag liksom klär av mig ytterkläder och så här. Och så liksom, nu är jag här. Och sen så sätter jag mig ner, antingen på golvet eller på en pall eller någonting. Och så bara sitter jag rakt upp och ner och blundar. Alltså jag sitter i meditationspose, ni vet, så här, lotusskräddar. Mm. Och så sitter jag bara och så här, blundar och landar i mig själv i ibland 5 minuter, ibland 10, ibland en kvart, ibland 20. Bara för att så här landa i rummet. Och jag märker att när jag gör det så målar jag så mycket bättre. Därför att då är jag närvarande och då har man inte allt det här gyttret utifrån. Ni vet alla, alltså det är så mycket som händer runt omkring. Man har familj, man har sin telefon som hela tiden konstant pockar på en på olika sätt. Och det är måsten och det är tider att passa och det är det ena med det tredje. Men när man liksom kom in, jag har ju då min egen ateljé som också är mitt så här, heliga rum eller vad man ska säga. Och så när jag får sitta där bland mina grejer och det som verkligen är så här, jag och bara få så här, blunda och landa i det. Det är liksom det, är det absolut bästa. Men annars så hemma sitter jag också. Jag kan sitta så här ja, men på morgonen eller kvällen ibland. Men det går också i perioder. Jag gör ju inte det dagligen. Det kan ju gå liksom månader utan att jag... Yoga och meditation är ju så här... Ja, det är bra medicin mot mycket.
Ja. Du har bott i New York till exempel. Mm. Hur var det? Hur länge bodde du där?
I love New York. Jag bodde där ungefär... Kan det vara en 2-årsperiod? Jag hade ju inget visum utan jag åkte ju fram och tillbaka. Men det var det som var min bas. Liksom.
Vart är det man åker då fram och tillbaka? Så är det...
Jag åkte till Sverige.
Du åkte till Sverige?
Jag åkte hem till Sverige.
Körde inte den här, visst är det när man kan bara åka över till Kanada. Sydamerika eller ut till Kanada och så bara tillbaka?
Ja, nej, nej, nej. Jag åkte hem till Sverige, sålde konst. Mm. Tog med mig pengarna så att jag kunde fortsätta vara i New York. Så att jag behövde ju liksom inte, som alla mina vänner som bodde där då, som hade massa olika så här, extra jobb och sånt, för det som blev dyrt att leva där.
De behövde köpa Starbucks och det var liksom...
Ja, men, men det ena med det tredje. Och jag behövde ju inte det.
Jag åkte hem till Sverige när jag vill liksom.
Jävla lyxlacker.
Nej, jag är inte konstnär. Jag är bara glider runt och de bara sliter.
Ja,
liksom.
Eller hur? Ja, nej. Men så att jag målade ju en hel del när jag var där och har ställt ut. Jag har haft lite mindre utställningar och sånt. Och det började faktiskt med att jag egentligen sökte in till en konstskola i New York. Eller jag sökte in till tre konstskolor. För man måste ju söka in till flera. Liksom.
Man helgarderar sig lite.
Ja, och... Då blev jag, fick jag tider för intervjuer på de här skolorna. Så jag åkte ju dit. Första gången jag åkte till New York överhuvudtaget skulle jag vara där en vecka och gå på intervju på tre skolor. Och visa, jag hade med min portfölj, ni vet, man har med sig allting i pappersformat fortfarande på den tiden. Liksom. Och så kom jag dit, så gick jag först till den första skolan. Och så sitter du, det är en reception, man måste anmäla sig att man är där och vart man ska och hej och hå. Liksom. Och den receptionisten var som tagen ur en så här klyschig sitcom, ni vet. Hon satt och så här, pillade på naglarna, tuggummi så här, yeah, titta på mig så här. Jag bara, alltså har de den här approachen redan i entrén, då är inte de värda mig. Så jag bara, det var inget. Och så vände jag på klacken och gick ut.
Ja, det är...
Och så står jag ute på gatan och bara, vänta, vem tror jag att jag är? Liksom, hallå. Men samtidigt, intuitionen, ni vet. Det var liksom, nej. Det var inte, det kanske inte hade varit rätt skola för mig ändå. Vad vet jag?
För då hade du stått där med ett vinglas i handen och så hade du sagt, det är ganska viktigt för mig att man har gått på konsthögskolor.
Ja, precis. Då hade jag varit den. Jag slapp det.
Ja. Men de andra två då?
De andra två, de gick jag på intervjuerna på, jättetrevligt. Jag kom in på båda skolorna där och då. Under intervjun så sa de så här, ah, you're in, typ. Jag bara, va? Var det så här lätt?
We like your last name.
Typ, ja, eller hur? Du verkar snäll. Du får... ja, så jag valde en av dem och åkte hem, fixa CSN. Ni vet allt man ska rodda med innan man ska flytta utomlands i 2 år och allt vad det nu var. Och sen så ska jag då börja den här utbildningen. Första dagen är ju mest introduktion och ja, ni vet väl hur en första dag funkar. Ja.
Inte i New York ska jag bara säga. Men,
förväntningar och lite nervositet. Och...
Ja, och jag har inget att jämföra med heller i och för sig. Men ja, just det där, man får, det är mest introduktion. Det var jättehärligt, kändes som en liksom, härlig plats att vara på, roligt, jättetrevlig professor. Och så här. Ja, men allt kändes liksom så schysst. Men... Hela min kropp bara, du ska inte vara här. Mm-hmm. Liksom. Hela dagen. Och det var så här, jag bara kände, det är något som skaver så jävla mycket. Sen på slutet av dagen så kom jag ju på vad det var. Och det är att jag vet att när man pluggar så är man ju i en liten bubbla. Var man än pluggar, det är ju så det är. Liksom. Ja, det vet man ju. Liksom. Och då blir man ju också väldigt influerad av sina klasskamrater och det man har omkring sig. Och jag vet att jag har väldigt lätt att tappa bort mig själv i sådana sammanhang. Det som jag, för att jag blir så influerad och så... Man blir vilsen, alltså tappa bort sig själv helt enkelt. Mm. Och då bara kände jag så här, nej, jag vill inte ha någon professor som berättar för mig hur jag ska bli konstnär. Mm. Det måste jag hitta själv, för det ska ju komma utifrån mig, inte från han. Eller mina...
Du bara hoppade förbi 3 år av kunskap och bara direkt först insåg det de ville att du skulle inse efter utbildningen.
Ja, jag är ett geni.
Ja, med en jävla personlig integritet.
Ja. Så
imponerande.
Jag sa till den professorn då på slutet av dagen där, sir, du kan ge den här platsen till någon annan för att ja, det här är faktiskt inte för mig. Inget, no hard feelings liksom. Mm. Och han bara, are you sure? Så här,
I'll buy 20 paintings
right now. Nej, men så där, jag brukar ju skoja lite och säga där och då började min utbildning. Sen åkte jag hem efter det och sen så flyttade jag till New York sen några år senare. För det var ju staden som lockade egentligen, det var inte skolan så mycket. Det var bara ett sätt
skolan var ett medel att få vara i staden.
Precis.
Liksom.
Ja. Ja. Men så du bodde där och målade? Mm. Det är nog lite så här drömskt.
När var det här i New York? Tidslinjen?
Det här var 2000, mellan 2000, vänta, mellan 2003 och 2005. Jag kommer liksom inte ihåg exakt då, men där någonstans.
Mm. Så du var lite efter Spunk? Och
ja. Galetta. Spunk var 1990. Nej, det var 2000. Mm. Så det här var ju liksom några år senare.
Hur kommer det se ut framöver? Så här, om vi tittar på ditt skapande om 20 år. Jag tänker, du har ju valt att inte planera jättemycket eller liksom inte sätta något, så här, mål eller nyslöfte eller vad man ska säga. Mm. Men tror du att det kommer, har du tankar kring hur det kommer förändras?
Både ja och nej, tror jag. Alltså jag har ju drömmar, precis som alla andra, om saker som jag vill göra liksom, och uppnå och så här. Men det är ju drömmar, och det får jag ju se om det blir så eller inte. För att blir det så, är det för att det ska bli så. Annars så blir det på något annat sätt som det ska bli. Så att jag kan inte, alltså jag blir så himla låst när jag planerar för mycket och tänker för mycket. Då blir jag låst, och då blir det liksom inget bra. Därför att då fokuserar jag på att jag ska uppnå, det är återigen den här prestationen, att man ska liksom, nu ska jag göra, jag ska uppnå, jag ska bli, jag ska ha, jag ska vara. Alltså det blir liksom, man blir lite så här, jaha, nej men vänta, okej, och vilket, då måste jag måla med den här, ja, nej. Istället för att bara, fuck that, jag kör, och så kör jag, och så blir det som det blir. Liksom. Mm.
Men om man formulerar, vad skulle vara roligt, som du nämnde, att du hade lite olika drömmar eller saker som känns fett?
Jag har ju den där Astrid Lindgren-drömmen, finns ju kvar. Men den är också väldigt...
Men är det typ så här, illustrera,
skriva,
barn, eller skrivandet? Skriva.
Och illustrera, såklart.
Men vad är det som hämmar att så här, du inte bara kör på den då?
Coachen kommer in med lite...
Exakt, jag behöver coacher, jag har tre här nu, det är perfekt. Ja, nej, alltså det är så läskigt. Det här är liksom min, så här, för att det är ju en dröm jag har haft sedan jag var barn. Mm. Och den har jag haft med
mig. Den ska
mig.
Bli bra. Liksom,
precis så. Mm. Där är verkligen prestation. Så då jag motsäger ju mig själv här väldigt mycket. Fattar jag ju också. Men ja, nej. Det kommer säkert bli något. Det bara måste få ske i sin takt. Liksom. Jag har ju lite idéer och lite... Jag vill göra någonting som inte finns. Mm. Jag vill göra något eget. Och då tar det lite längre tid.
Nej, men det är ju... Är inte lite så att man... den absolut största... drömmen man har, är man själv lite rädd för.
Såklart, det är ju läskigaste.
Men ofta att man kanske gör många grejer på det som man är näst bäst på, typ. Mm. Men det som den verkligen stora liksom, poolstjärnan är alltid svår att tas med, oavsett vad det är för olika personer.
Ja, men det är också lite det som är så här, alltså jag har ju överkommit en sån grej faktiskt. För att jag utbildade mig till yin-yoga-lärare. Och det är ju någonting som jag också har gått och så här velat och drömt om och så här funderat på. Men då har jag haft den här lilla, ni vet, på axeln som är så här, men vad kommer alla andra säga? De tror att du är konstnär. Det är ingen som kommer kunna ta dig på allvar som en yogalärare plötsligt. Liksom. Fast jag har inga problem med folk som gör flera saker. Jag tycker det är fint. Men när det gäller mig själv, då är det så här, ingen kommer kunna ta mig på allvar som det är så här, lalala. Fast jag vet att jag har ju faktiskt någonting att komma med. Annars skulle jag ju inte vara intresserad av det liksom. Alltså, det är två delar här som håller på.
Jag tycker det är väldigt intressant, för när vi satt och gjorde lite research på det här avsnittet, så började jag fundera i banorna kring liksom att det känns som att många artister och konstnärer och som gör någonting kreativt har liksom en grej de gör. Och så liksom antingen att man gör skulpturer eller man gör den här typen av genre i låtar. Men så börjar jag tänka på typ David Bowie som ett bra exempel på som bara har liksom gått från det ena till det verkligen helt andra.
Ja.
Vilket han också gjorde.
Ingen dålig analogi kunde dra upp.
Det är ingen dålig analogi.
David Bowie. Känner ni till han?
Ja, David Bowie. Den killen. Men som har verkligen gjort helt andra grejer med sin musik och så. Ja. Känner du lite samma att så här, det borde jag också kunna göra, att så här, har du varit på tanken att ska jag göra skulpturer eller ska jag göra...
Ja, just det. Ja, precis. Jo, det är klart, absolut. Jag vill ju göra en massa saker. Det är bara att man måste ha tid. Och jag vill ju göra en film. Jag skulle vilja göra en animerad film. Jag har redan storyn. Men jag kan inte göra animerade filmer. Jag har ingen aning om ens, alltså, hur man börjar. Jag, jag jobbar liksom på en duk med sprayburkar och pens, alltså så här, nej men.
Ja, men man gör det man tror, kan, men är det liksom en, ja. Att man, på samma sätt så har ju du lärt att göra det du kan ja. Från någonstans också. Ja.
Du har en dotter att forma in till animeringen här nu som ni kan.
Exakt, det är det. Det är det. Där har vi det. Family business. Nej, men jag tänker så här. Alltså jag tror att det är bra att ha lite olika så här, idéer. Vissa är bra, vissa är kanske mindre bra. Vissa är genomförbara, vissa är så här, ja, kanske lite för svårt. Eller jag vet inte. Men jag tror att också att om man har det och om man pratar om det. Alltså, som jag gör här nu till exempel, eller om man så här, möter folk, man tar en fika, käkar lunch, inte vet jag, och så bara, ja fan, det skulle vara fett att göra en animerad film någon gång, vet. Så man bara kastar, precis som jag började på Klippoteket när jag bara, jag målar tavlor. Men plötsligt så är det någon som bara, men du, jag känner ju en som la 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 la. Så att om det är meningen, och när är meningen, det handlar också så himla mycket om timing, så här, rätt tidpunkt att man möter de här människorna som jag är också väldigt övertygad om att det här mötet med mina gallerister, att det skedde liksom precis vid rätt tidpunkt och att det är därför det gick så bra liksom, eller går så bra. Så det har ju med det att göra också, och lite så här flax, att man träffar rätt person vid rätt tillfälle. Och gör man inte det och det inte blir något, så finns andra saker man kan göra. Man kan inte så här tänka att så här, nej, det är, ingenting kommer funka bara för att det där inte funkar liksom, utan då får man ju bara, ja, men då kan jag göra något annat.
Men är det inte lite flax också för att på något sätt man sätter sig själv ut där? Alltså så här, som att du stod och öppet pratade om dina grejer. Absolut att det inte, det kan hända att ingen snappade upp de grejerna.
Ja.
Men så händer det lite för att man är lite in the mix. Alltså liksom man gör lite grejer, man är öppen, man är glad.
Ja.
Det är ändå på något sätt man ger. Absolut att det är tur kanske. Mm. Men att man ändå
du satt ju dig själv i den positionen för att ha lite tur att någon gick förbi och blev uppslukad.
Någon gång ska något hända. Ja. Och jag kommer snacka om det tills det händer. Mm. Typ så.
Ja, exakt.
Det var ju det som hände. Mm. Jag slutade inte prata om det och jag slutade inte heller måla. För det räcker ju inte med att säga det till 2 pers, 20 pers. Kanske inte räcker 200 pers. Men 201, där var den. Mm. Liksom. Alltså man vet ju inte. Jag tror att man ska inte vara så rädd för det. Det där lärde jag mig faktiskt väldigt mycket i New York också. Att så här, snacket, ni vet. Åh, jag gör det, bara rada, jag är så jävla grym. Alltså det är så här, va? Jag kommer från värsta jantelandet, nu är inte jag så mycket jante själv, men liksom det var så här, och jag älskar det samtidigt som man blir lite så här, men, alltså kom ner på jorden lite, eller? Men jag tyckte också det var så himla befriande och sen så var det så här, ni vet, man hänger i någon bar och snackar lite med de som jobbar där. Typ, jag är också konstnär. Så här, aha, fan vad fett. Liksom.
Så du märkte sen när du kom hem till de här breaken i Sverige. Så det himlades med ögonen lite ibland på baren, men du skete det bara. Liksom. Ja, du blev influerad av New York.
I'm from New York.
Ja, men sen alltså, det här också. När man säger, målar du också? Vad kul. Får jag se vad du gör? Fråga. Och så visar de. Då bara, aha, okej. Okay. Det kanske är dags att jag börjar skryta lite för att, du vet, ja, nej.
Kul.
Ja, nej, men liksom, med tanke på skrytet, ibland så kanske inte det går hand i hand med det man precis. Har gjort. Utan
visa din
portfolio, mycket snack.
Visa den.
Ja, precis. Mycket snack. Så att jag lärde mig, det lärde jag mig faktiskt här, att så här, framförallt just när man har utställningar, det är där framförallt som jag får väldigt mycket beröm. Och så här, du är så himla bra och du är så duktig och du gör så fint och lalala, ni vet, det kommer ju liksom under hela vernissagen. Och istället för att bara så här, tack, liksom, eller såklart man säger det, man är artig och inte dum, liksom. Men jag har också börjat med den här, jag vet, visst det är grym, liksom. Och du vet, det blir så här, liksom.
Ja, men jätterätt ju.
Ja, men alltså, jag måste ju vara stolt över mig själv, om inte jag är det. Mm. Alltså hur ska jag då kunna stå för vad jag gör? Men jag måste ju fortfarande komma ihåg att båda fötterna på jorden och med ödmjukhet och med en liten glimt i ögat så kommer du jävligt långt med ditt skryt. Med sättet du skryter på. Liksom. Mm. Fan vad jag är bra. Alltså lite så här, nu vet.
Och sen bara backa upp det lite så man har någon på.
Ja, och sen fortfarande vara ödmjuk inför andra också. Inte så här att sätta sig över att jag är bättre än alla andra. Det är inte det jag menar. Utan jag menar, jag pratar ju bara om utifrån mig.
Exakt, liksom. Det jag gör. Jag är bra på det.
Ja,
det här kan jag stå
exakt.
För. Och det är ju så gott som något. Liksom.
Ja. Det här är jag mindre bra på. Ja. Det är inte min grej. Liksom.
Men du kan liksom bokföra. Good for you. men jag fixar det här. Det är min grej. Liksom.
Jag ska ge min revisor lite beröm. Du kan bokföra.
Vet du vad jag kommer säga då? Ja, fan vad bra jag är på det här kan man säga då.
Ja, åh, jag vill ha det. Gud, jag är så grym på bokföring.
Precis, om det är något vi kan ta med oss idag från det här. Liksom.
Ja.
Ge sig själv uppskattning.
Verkligen.
Ja, och andra också, andra såklart. Också. Men det är svårt att uppskatta andra om man inte kan uppskatta sig själv, tror jag.
Det klassiska, att, så här, ska älska någon om att älska sig själv.
Ja, men det är så, för annars är det så här avundsjuka och missunnsamhet som, ja men ni vet allt det där. Ja. Avundsjuka är en mänsklig känsla, det känner vi alla, men det är lättare att vara snäll om man är snäll mot sig själv.
För folk som vill ha mer Lisa i sitt liv, vart får man det någonstans? Är det via något Konst och Folk eller din Instagram?
Ja, alltså Konst och Folk sköter ju, det är mitt så här, huvudgalleri liksom. Så att de sköter all försäljning och allt sånt. Så att det är absolut bra att hålla koll där på när det gäller utställningar och ja, om man vill köpa någonting och sådär. Och sen så har jag Instagram ifall man vill följa mig personligen. Och jag har ju två konton. Mm. Jag har ett som heter Lisa Rinnevo och den är konst. Det är liksom min konst och mitt konstnärskap. Sen har jag en som heter The Life of Lisa Rinnevo. För jag älskar att fota. Jag tycker också om att fota fina solnedgångar och vill också lägga upp dem på min Instagram. Men jag fattar ju att alla som gillar min konst kanske inte är intresserade av solnedgångarna på Vädde. Så då har jag separerat dem. Så att den är lite mer personlig. Den är inte så privat. Liksom, men ändå så, här. Så det är båda öppna konton. Liksom.
Vi kommer lägga länkar till dem i beskrivningen på podden.
Också. Men jag vill bara också säga det. Att det finns ju, det är ju ganska härligt att det finns ju ganska många av dina verk som är tillgängliga. Också för jag vet, vad vill säga, rimliga priser. Alltså liksom som gör att det är absolut möjligt att ha ett av dina verk på en vägg.
Finns
som
det finns ju en del litografi liksom.
Ja, precis. Jag trycker ganska mycket litografier.
Eller har gjort originalmålningar också?
Ja, de är inte, själva originalen finns ju inte, alltså där är det lite mer efterfrågan om man får stå på kö och man får vänta inför en utställning. För att jag massproducerar ju inte liksom.
Nej, det är precis.
Och de, jag vet att det är lite så här folk som sitter på vänt. Och det är bara bra liksom, för då vet man ju att det finns intresserade köpare liksom inför en utställning.
Men där är väl litografi ett fint sätt att liksom kunna ge folk en del av det också, till lite absolut billigare peng då, eftersom man kan producera lite mer.
Absolut, för litografier finns det ju flera av och de är ju också mycket billigare än en originalmålning, men de är dyrare än en affisch.
Exakt.
Och för litografier är ju också ett slags konst, alltså de har ju ett konstnärligt värde för de är ju handtryckta, de är numrerade och signerade. Exakt. Så de finns ju en begränsad upplaga. Så det är en väldigt fin så här, mellan grejer. Gud vad härligt, jag får solen i ögonen här.
Alltså, det.
Gud vad skönt.
Det är nästan så här, snackar om litografier ja, liksom, till folket och så kommer solen in här.
Det är fredag, vad härligt.
Ja. Ja, väldigt skönt.
Ja, tusen tack för den här härliga stunden vi har fått tillsammans.
Verkligen. Ja,
tack själva, det var jätteroligt att träffa er.
Superkul att du ville komma.
Ja.
Bara slängde dig ut och tog dig hit.
Ja,
alla aspirerande konstnärer ute har fått många guldklimpar av kunskap.
Och även vi andra också.
Ja, även vi också.
Vi kan ta med oss något också.
Ni får komma på en måla-workshop.
Ja, gärna. Och vi måste ju verkligen komma förbi också när ni väl har, när du väl har vernissage.
Ja,
så är vi mer än jättegärna.
Ja,
vi är där och lyssnarna också.
Absolut. Tack.